välkommen till podden. Idag ska vi gå in lite på Hammarby Ultras och idag har vi med oss, vem då?
Robin.
Du Robin, hur kommer du in i det här sammanhanget?
I ultrasammanhanget eller poddsammanhanget?
Ja, vi kan ta, vi tar poddsammanhanget först.
Ja, men poddsammanhanget är väl... Det är väl att du och jag lär känna varandra 2008 var det väl, när SFSU grundades.
Kungens kurva.
Kungens kurva bland annat. Vi var väl på teater där också på Östermalm och här, ja.
Det var då jag lurade av någon i tunnelbanan, vill jag minnas.
Det låter som att det var du, ja.
Ja.
Nej, men jag var initiativtagare, eller en av initiativtagarna till att grunda SFSU. Mm. Så jag hade kontakt med Ulrik Jansson, en Hammarby-supporter som då var... Han hade ett projekt som hette Stockholmsalliansen.
Just det.
Och de bidrog med massa pengar till Hammarby, AIK, Djurgårdens olika läktaraktiviteter på olika sätt. Mm. Så då hade det ju under ett par år varit någon idé om att starta någon form av supporterallians för att verka mot förbundet och polisen och alla myndigheter. Mm. Men det var ingen som riktigt tog tag i det. Nej. Så då tog jag tag i den tackpinnen och samlade ihop alla supportrar och fixade finans från Stockholmsalliansen och Ulrik Jansson då. Mm. Och så samlades vi på Scandic i Kungens kurva.
Mm. Jag tänkte, för de som inte vet då, vart samlar du människorna? Var hittar du de här människorna runt om i Sverige? Vilken plattform gick du från för att samla ihop folket?
Ja, det var ju via det eminenta forumet Global Tifo.
Just det. Jag vill bara säga det, att det är nästan som vårt flashback Global Tifo. Alltså det var ett fantastiskt forum. Synd att det försvann. Men jag har en sån lite... Var inte det egentligen det den första plattformen där vi kunde diskutera på en lagom nivå istället för att bara gapa? Om du förstår vad jag menar. Det var den första gången vi kunde diskutera som supportrar.
Nej, det var det ju inte.
Det var inte det?
Nej, det var ju på AIK Tifos forum.
Okej.
Så det var ju AIK Tifos forum som man började snacka över laggränserna lite mer.
Mm.
Men sen kände väl de flesta att det är inte så bra att ha en icke-neutral forum som man diskuterar
Nej,
på.
Nej, precis.
Så då fanns ju den här ingången till Global Tifo och Mattias Jansson. Mm. Att de startade ett forum där. Mm.
Och det är ju ett ämne vi kommer ta upp även i podden, bara ett avsnitt om Global Tifo faktiskt, för att det är ju faktiskt starten till det som är SFSU idag via dig. Mycket att tacka faktiskt för Global. Man har ryckt mycket av sina hår också och blivit gråhårig på det jävla forumet på den tiden, men det har ju faktiskt mynnat ut i något positivt. Ja, jag minns den. Det var lite spänning om man säger så när vi träffades på Kungens kurva allihopa. Vi sa ju no colors, skulle du ha det? Ingen skulle ha sina färger på sig. Ja, vi satt ju där på kvällen och ingen hade färger med sig. Det var Djurgården, AIK, Hammarby, vi och Helsingborg var lite småsura på Malmö. Och helt plötsligt kommer två sköna lirare från Kalmar springande som en Kalmarflagga, typ i bara överkropp och ballat ur fullständigt. Lite förlåtet när det gällde Kalmar. De var söta, de ville mycket. Men de kunde inte hålla sig.
Nej, men man har ju själv varit likadan i tidiga tonåren, att man vill ju gärna synas hela tiden.
Det är klart. Och sen... Som Kalmar och mindre klubb, det är klart de vill synas med de stora jättarna, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Men som sagt, Robin, fortsätt gärna och berätta om dig själv.
Mm. Ja, vad finns att säga? Jag är 35 år, tvåbarnsfarsa. Vilket då påverkar mitt engagemang markant inom ultrasrörelsen. Jag försöker hålla flaggan i topp på andra plattformar på internet. Mm. Men ja, det blir ju inte så mycket fotboll just nu.
Nej, inte för någon faktiskt.
Nej, inte för någon. Nej. Inte bara på grund av corona. Nej. Utan det är ju lite rent, livet kommer i vägen.
Ja, precis. Ja, men så är det ju. Grejen är att jag känner lite att du har valt alternativa vägar att delta. För jag vet ju att du skriver ju väldigt mycket om Hammarby fotboll och supporterkulturen. Fastän, om man säger så, att man får ta sig lite mindre aktiv på läktaren. Det är ju ditt sätt att bidra och vidhålla vid den kulturen du har varit med och byggt upp. För du har ju ändå varit med så pass länge, precis som jag har varit. Och jag känner att du är en del av det här som vi har byggt upp faktiskt. Och det är det som är lite meningen. Att jag tror att den allmänna synen på oss kanske inte är den mest rumsrena. Och de vet inte hur mycket tid vi lägger ner. Även om vi inte tror att det är tid vi lägger ner, så är det ju det. Du sätter dig och skriver 2 timmar en artikel om någonting. Mm. Så har du lagt 2 timmar av ditt privatliv för Hammarby eller för kulturen.
Mm. Mm. Helt ideellt också. Ja.
Sen tycker jag det är, ja, Bayern är ju ett stycke starten på den kulturen vi har i Sverige idag, tycker jag, mycket via en person Hammarby som har betytt, ska man säga, betytt mycket för mig. Han var ju väldigt tidig med det här och ha en affär med souvenirer. Han hade gamla stå med lite olika souvenirer och sånt. Att derbyt eller den sen, vad tror jag? Den heter TIF.
Nej, derbybutiken var ju en annan.
Just det, den var, knuten till klubbarna.
Ja, det var den. Jag kommer inte ihåg så mycket just kring derbybutiken, men det var nog klubbarna själva som startade något.
Precis. Och det var det som var lite, det var kul att se ett engagemang från klubbarna när det gäller supporten. Det har varit, alltså tidigt 90-tal var det ju väldigt, det var ju ingen som hade sett fotbollen som en, vad ska man säga, ett företagsmärke, om jag ska säga fel termer, utan det var...
Nej, men det är helt rätt termer, om man ska vara helt ärlig, så är det ju helt rätt termer att det är ju ett företag, även fast det är en ideell förening, men, så drivs det som ett
marknadsföringen
företag.
Runt fotbollen var ju en helt annan på den tiden än vad den är idag. De har lyckats och vi har lyckats att få tvärsnittet av folket till matcherna i alla fall. Och jag menar, du vet ju själv, när du stod på gamla Söderstadion så här 3,5 mot Brommapojkarna eller Spårvägen eller något annat. Idag finns det ju inte ens träningsmatcher med de stora klubbarna som inte drar under 3000 egentligen.
Nej, så är det.
Så att någonstans har de lyckats.
Nej, hela den stora vändpunkten var ju 98. Vill jag minnas. För det var ju då Stockholmsderbyna började fylla Råsunda.
Just. Ja.
Och det skapar ju liksom det skapar ringar på vattnet, kan man
absolut
säga.
Absolut.
Och gör att resten av Sverige vill hänga på den positiva trenden som du såg som.
Ja, det var ju fantastiska grejer ni bjöd på Råsunda till exempel när ni körde alla derbyna där. Det var lite tråkigt att inte någon klubb fick hemmaplan förutom AIK då. Men som sagt, vad som du säger, 98, det var ju då fotbollen kom in i folkhemmet igen. Det finns hur mycket som helst att diskutera, men hur känner man igen så här då? För det är så jävla, nu kommer vi från ämnet, din presentation, vi behöver snacka om liksom, utveckling. Men fortsätt med BUS och de här olika grupperna, hur du upplevde, vilka var först då?
Ja, alltså först ut var ju Hammarby Ultras som grundades 93. De hette ju inte då Hammarby Ultras, utan gick väl under arbetsnamnet TIFO-gruppen kan man säga. Och det var egentligen en ren TIFO-grupp. Det de sysslade med då, med Hellbom i spetsen, var ju att göra tifon på Bayerns hemmamatcher och vissa bortamatcher. För bortaresandet var ju inte lika starkt som det är idag. Så det fanns ju liksom ingen idé att göra något större på bortaresorna. Men efter det så... Ja, det hände ju inte så mycket på 5 år. För 98 så grundades Söders Demoner, tror jag de hette först, som sen blev Söderbröder.
Ja, just det.
Och de hade väl ett huvudansvar på Söderstadion, på gamla Söderstadion, att sköta trummorna. Så det var ett gäng chilenare som stod där med bara överkropp och trummade.
Ja, så här ponchos på sig då.
Det var inga panflöjtar. Nej,
jag fick bara en sån visuell bild där.
Ja, man får ju lätt det. Nej, men det var väl lite gamla kolokolokillar som hade kommit till Sverige och Stockholm och ville...
De saknade kulturen.
Kulturen, så var det ju.
Sen blev det ett tag som jag förstod, och det gällde även oss, att det dök upp väldigt mycket smågrupper.
Alltså alla skulle ju ha sitt kompisgäng liksom som ultras. Där har vi ju grunden till VCA och YL hos oss i Göteborg. Och ni hade väl er beskärda del av smågrupper också?
Absolut. Men det har ju aldrig hindrats att folk startar egna grupper med egna namn. Utan det, ja, de får ju göra det.
Ja, självklart. Jag ser ju det som positivt engagemang på alla sätt och vis, men för våran del, jag vet inte hur det var, men det blev en liten inbördes tävling mellan grupperna ett tag. Vem kunde bränna mest? Vem kunde dra mest knallskott? Det blev ju lite så, hos oss i alla fall. Jag vet inte om du upplevde detsamma.
Nej, inte i början där i alla fall, för då var det ju fortfarande väldigt svårt att bränna. I alla fall på Söderstadion. Ja. Brändes det 10 bengaler så var det liksom något extraordinärt. Mm.
Ja, det...
för då visste man att när det bränns bengaler, då går vakten upp på läktarna med dragna batonger och svingar vilt. Så då fick man vara beredd på att ta lite stryk.
Ja, precis. Det är lite skrämmande att du säger att man får vara beredd att ta lite stryk om man brände en bengal. Vad jag vet så 97-98 så var det ju inte olagligt att bränna bengaler. Idag är det ju det. Det är allmän varslöshet är det och fara för andra människor och dittan och detta har lyckats. Det kanske är en liten sån approach som fotbollssupporter har. Ska vi verkligen vara sånt lätt offer? Förstår du mig?
Jag förstår. Jag förstår. Men det var ju så det var på den tiden.
Ja, jag vet.
Kanske inte just 98. Jag hoppade väl kanske lite i tidslinjerna. Det var väl liksom strax efter millennieskiftet som det blev mer åt det hållet.
Ja, och det tycker jag också. Jag tänker liksom, hur ska man säga, att man ska gå på fotboll, och jag var ju oftast inte rädd för att få stryk av andra supportrar, utan jag var ju oftast rädd för att få stryk av väktare och poliser, och det är ju många med mig som har sagt samma sak faktiskt. Folk som har vanliga svenskar till exempel, det var väldigt grisigt ett par år där mitten på 2000-talet där det var lite godtyckligt att banka på supportrar, och anmälningarna kom in då, och men jag vet inte om de sökte sig lite mer buset, vakterna och det sökte sig till idrotten för att kunna få utlopp för sina känslor mot oss.
Det är möjligt, det är mycket möjligt.
För att det var, ni sitter ju bara och spekulerar här, det är ju så vad jag kände lite, att det var ju bara fotbollssupportrar. Det är klart att man kan ta ut lite frustration på dem.
Jo, men då fanns det inte samma organisation bakom fotbollssupportrarna som det finns idag.
Nej, precis. Och där har vi ju faktiskt en av grejerna till att SFSU grundades. Det var ju de här godtyckliga böterna som Svenska fotbollsförbundet gav till klubbarna. Mm. Det satt tre herrar utan någon, vad ska man säga, någon juridisk eller någon ja, och sa, men Bayern, vi ger Bayern 75 000 i böter. Okej, men de kunde liksom inte redovisa varför Bayern skulle få 75 000. Jo, de hade dött av bengaler. Men andra gången kanske det var Degerfors, bara ta exempel, drog av lika många bengaler. Man fick bara 10 000. När kommer Bus in i leken då?
Bus, den gamla gruppen.
Bayern Ultra Support. Ja,
alltså de var ju lite innan min tid, eller det överlappades lite. När jag började bli aktiv så var väl de på väg att lägga ner. De grundades lite mest för att vara en hockeysupportergrupp. Det var deras stora grej. De gick på hockey tillsammans. Och det var väl en brokiskara människor. Allt från datanördar till framtida toppkillar inom KGB. Men med en stark ledare. Han, efter att Bus lades ner, så har han knappt gått på idrott sedan dess.
Okej. Det är inte samma vi tänker på.
Nej, det tror jag inte.
Nej, den jag tänker på är fortfarande väldigt aktiv. Vi kan hoppa direkt till hur Bus försvann. Och var försvann folket då? Det var ju till Bayern Ultras.
Ja, vad som hände med Bayern Ultras support. De la ner och medlemmarna gick åt olika håll. Helt enkelt. Några startade ju KGB då. Kompisgänget Bayern. Och det är ju då vår fina huliganfirma.
Ja, och vi har ju sagt det att den här podden inget emot varken KGB, DFG, VM eller firman Boys. Men den här podden handlar ju om ultraskultur. Vi kommer ju snubbla in på alla grupperna. Och jag har fått OK från de, från de stora då att vi kommer inte hantera huliganfrågan eftersom det är inte det vi har hållit på med, du och jag.
De tål ju ändå omnämnas.
Absolut, absolut. De är en stor del och en viktig del av den kulturen vi har byggt upp. Så att absolut, det har du helt rätt i.
Mm.
Men det blir så lätt att vi snurrar in på firmaaktiviteten. Vilket då blir det stabilt för er om man säger så. Och ni hade ju rätt rörigt precis som vi hade när ni började få organiserat. De sista åren på Söderstadion började väl bli ordning och reda egentligen. När Boys stod i hörnet där och...
Mm, ja, de Ultra Boys, de flyttade ju till Östra Läktaren 2004 var det.
Ja.
Och sen stod de där i två säsonger. Så 2004-2005. Så 2006 flyttade de tillbaka till Norra Läktaren, till långsidan.
Anledningen till att de flyttade där de gjorde från början, var det ett internt problem ni hade eller var det någonting som de valde för att sprida stämningen på Söderstadion?
Det var väl mer en vision från deras sida att de ville skapa en alternativ klackläktare. För att de har ju starka influenser från Paris ultrasgrupper där de har två, eller hade två klackläktare på varsin kortsida.
Ja, just det.
Så de ville väl skapa en liten otöjläktare på Östra Läktaren. Men det här var ju innan de byggde den där byggnadsställningen på Östra Läktaren.
Ja, just det. Just det. Nu ska jag bara tänka i min lilla hjärna här nu hur det såg ut innan de byggde det höghuset där. Den
det var inte kurvan.
Som... Nej, det är ostbågen.
Ostbågen, det var inte ostbågen utan det var ju någon form av... det var en betongläktare som var... Ja, kan ha varit 20 grader hög. Den var inte stor alls.
Nej, kan jag säga så, jag brukar ju försöka slänga in lite bilder, visuella bilder på Facebooken efter varje avsnitt som jag gjorde igår då.
Mm.
Jag vet inte om du såg bilder från gårdagen.
Jo då, jag såg det.
Ja, Rommelvallen hade inte en aning och jag försökte trycka lite på Rommel där, men han fattar ju inte så jävla mycket, Marcus, du vet. Men jag slänger nog upp en på gamla Söderstadion på den sektionen.
Mm. Nej, men tanken var ju när de bestämde sig för att flytta över dit så var det ju den där halvbågen, betongläktare. Där det på, om man står på planen och tittar på den läktaren på högersidan, så var ju borta sektionen. Den har du ju säkert besökt ett par gånger.
Ja, faktiskt.
Vad kan det ha varit, 1000 platser? Nej, inte ens det. 800 någonstans. Det var inte många platser på den borta sektionen. Men sen på motsatt, på vänstersidan, så var det en ståplatssektion också för hemmafans. Och den hade de räknat ut tog ungefär 500 pers. Så det var ju Ultra Boys plan att ta över den lilla ståplatssektionen.
Mm.
Men sen inför säsong 2004 så byggde de ju den där stora ställningen som stod där fram till sista matchen 2013.
Mm. Den var lite charmig tycker jag, den ställningen i sig, men just det att originalfundamentet på gamla ostbågen var ju kvar under. Så när man gick under sektionen så gick du igenom den gamla utgången. Lite häftigt faktiskt. Någonting jag saknar så är det Söderstadion. Jag var ju uppe hos dig för ett tag sedan när Sverige spelade mot Danmark, ett helt annat ärende, men då besökte vi ju Söderstadion, jag och du.
Ja.
Det var ju ett minne, även om inte jag är i Bayern och så, men det är ju, jag förstår ju att det är en väldigt helig mark för dig. Mm. Och det var ju rätt tragiskt för mig faktiskt att se hur det såg ut där uppe.
Mm.
Att jag plockade lite minnesouvenirer och så där, men vändkorset hade jag velat haft med mig alltså. Mm. Kan vi också lägga upp den bilden på mig och pojkarna?
jag har ju kvar den där lilla tavlan som du gjorde.
Ja, du är en tavla till dig, ja. En liten minnes... Ja. Det var väl för att jag vet ju hur mycket Söderstadion betyder för dig. Så att jag tänkte att det var kul och sen att jag fick bo hos dig, så det var uppskattat.
Mm.
Ja, har vi något mer att säga om det besöket hos mig där och några speciella andra minnen som du vill ta upp därifrån?
Ja, alltså det där var ju en av de mest händelserika helgerna någonsin. i Stockholm skulle jag vilja säga.
Ja, jag vet inte, jag var bara där.
Jag kan säga du var uppe för jobb, va?
Jag var uppe i jobb, ja det stämmer. Och hade med mina två pojkar, för jag visste att Sverige skulle spela mot Danmark på lördag. Hade väl bara två biljetter, så jag tänkte att mina söner får ju gå upp. Och vi parkerade alla dem där, och så åkte jag och du vidare till söder, tror jag. Ja, och där fick jag träffa bekantskapen av en person som frågade mig om jag hade varit med i en händelse många, många, många år tillbaka. Ja, det sa jag. Ja, jag var ju med där, och då kände jag ju igen personen i frågan. Och jag säger, tonerna var ju annat när vi satt och drack öl än vad det var förra gången. Men en jättetrevlig herre.
Ja.
Så är det. Sen var det någon som skulle bygga om Farsta.
Han tillhör ju en av de här ljusskygga supporterna som inte vill synas och höras i media.
Så han hade väl en helt annan syn av när vi gick från den krogen på Söder än vad jag hade förra gången jag träffade han, i alla fall.
Ja, men han är bra. Han är bra.
Om du lyssnar så vet du vem du är. Ja. Nej, en fantastisk helg, och det är ju det också som är lite roligt med supporter. Supportarrangemanget är att jag kunde ju ringa dig och fråga om jag kunde komma upp till dig, även om samma fotbollsklubb. Vilket som är en del av det roliga när vi umgås, tycker jag, eller umgås när vi träffas, det är ju det att vi kan slänga käften om klubbarna och den biten. Sen att jag valde att stoppa bygget av Farsta centrum på söndagmorgonen där, det är en helt annan historia egentligen.
Ja, men
ja, den är fantastisk.
En bra historia. Det började med att du ville fixa någon fin tack för helgen frukost. En liten morgongåva. Och så då springer du ner till centrum för att handla. Jag är kvar här med dina pojkar och ja, kan ha tagit 45 minuter. Så något kommer sånt. Kommer tillbaka lite fnissig och bara, du har ingen aning om vad som händer där nere. Oj, 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 oj. Och sen, ja, berättar du. Det är nog bättre att du berättar vad som hände.
Ja, jag var ju väldigt på gott humör redan när jag vaknade den dagen och tänkte att nu ska han få sig en rejäl frulle här. En riktig arbetarfrukost, tänkte jag. Så jag kvistade ju ner där, och någonstans i min hjärna när jag åker ner så ser jag, fan vad bygga, fan knegar de på en söndag, grabbarna, tänkte jag. Och på något sätt, låt mig inte förklara, men jag får på mig en hjälm och en varselväst i alla fall. Och de här killarna håller på och svetsar, och jag går fram med bestämda steg och säger, vad fan gubbar, vad gör ni? Och de ställer sig upp, var inte ni med på morgonmötet? De bara, nej, för helvete, lägg ner, fan det är fel ritningar. Jag trodde Bussa hade snackat med. De bara, nej, jättekonstiga blev de. Och en av killarna skriker till en av sina kollegor, lägg ner grejerna, det är något som inte stämmer. Och jag står ju där och drar rövare liksom. Ja, men vi gör så här gubbar, sa jag, att ni går upp till byschan och sätter er. Så går jag in och köper lite bulle och så går vi igenom de nya ritningarna när jag kommer upp. Ja, de packar upp sina grejer och åker upp för rulltrappan, och jag sliter av med varselväst och hjälm och springer in och köper frukost till dig. Sen väljer jag kanske att ta en annan utgång då när jag går sen. Men ja, de har ju byggt klart Farsta centrum, så att jag är rätt nyfiken, hur lägger satt de där uppe och vänta på mig?
Ja, ja, om de lyssnar får de ju gärna höra av sig.
Ja,
det vore jävligt kul att höra.
Jag skulle gärna vilja, du vet, när deras förman kommer in upp och vad fan sitter ni här för? Ja, men han göteborgaren. Jag hade ju gått på den. Om det varit min arbetsplats, det kom någon så här och helvete, när jag gjort fel. Åh jävla, ja det är klart. Åh bulle. men förlåt Farsta, förlåt.
Ja, vi ska inte nämna Jensens buffhus.
Åh, Jensens buffhus. Nej, vi är ju skyldiga lite pengar, jag och Robin, så att vi skiter i det. Lite tragiskt, men ändå lite vaket av Robin faktiskt. Jag vet inte om han om det var springnotan eller brandlarmet han var mest orolig för, men de dagarna var ju rätt upprörda i Europa. Det var Paris-incidenten dagen innan.
Precis.
Och det var ju, de var lite arga både på danskar och fransmän, ett visst folkslag då. Så att vi fick väl lite tankarna också om att vi satt på en dansk restaurang och helt plötsligt gick brandlarmet. Så att det var väl för att skydda oss själva och barnen då. Att avlägsna sig.
för sakens skull, vi var oskyldiga till brandlarmet.
Det var vi faktiskt, det var vi. Mm. Eller jag vet ju inte vad du var när det drog igång,
men... Nej, den här gången var vi oskyldiga till brandlarmet.
Jag vet ju någon, jag har inte så jävla mycket pengar, ingen fara Robin, jag och Biskusson drog in och grejer och sen så gick brandlarmet, jag vet inte. Jag låter det vara osagt faktiskt. Men en stor känga i röven till bartendern, han som stod och filmade kalaset när paniken utbröt, den... hade du inte gjort det så hade vi betalat för oss.
Hon var ju dum i huvudet.
Ja. En fantastisk helg på alla sätt och vis. Vi talar om Bayern. Utvecklingen. Är det så att Bayern är först?
Mm. Den eviga frågan. Nej, men vi har väl... Vi lägger väl stort värde i att vi vill vara först med det mesta. Först med organiserad sång är väl det vi trycker på mest. Mm. För det som hände där 1970, det var ju, vi var ju först med det.
Och det finns ju dokumenterat.
Det finns dokumenterat. Ja. Det finns ju en jättebra SVT-dokumentär om hösten 70. Mm. Men alltså, det hade ju funnits sångramser på svenska läktare innan dess. Det hade funnits flaggor och banderoller innan dess, men just den här organiserade supporterkulturen grundades då 1970. Ja. Med Hägersten Hot Heaven i spetsen.
Det måste ju varit att IFK Göteborg åkte ut allsvenska det året. Jag tänkte om att nu får vi dra igång något roligt. Detta måste vi fira, tänkte Bayern.
Ja, nu började ju det innan Blåvitt åkte ur. Men...
Ja, åkte ut 70.
Ja.
Nu vände upp och ner på Örebro.
Var det senaste gången ni åkte ur?
Ja, vi har legat längst i allsvenskan nu. För Malmö åkte ju ut, de stod ju jämna steg med oss. Och AIK och Djurgården, de har ju varit ute de senaste 10 åren.
Djurgården åkte ur 99 senast.
Ja, de är ju inte riktigt 100 heller.
Nej, exakt.
Vad tänkte jag säga, att ni körde en lite, på tal om Bayerns historia och Bayern fans, så det var väl en resa som blev stort uppmärksammat tidigt. Körde inte ni någon SM-finalsresa ner till Göteborg som blev väldigt uppskattad av resenärer?
Jo, 82 tänker du på.
Ja, tänkte jag på.
Ja, det var ett av de bästa Hammarby-lag som någonsin har funnits. Mm. Det här var ju på den tiden då Blåvitt var som bäst, nästan. Så att ett litet lag som Hammarby, som aldrig har vunnit någonting, med och tävlar mot ett av Europas bästa lag, var ju stort.
Ja.
Och det var ju på den tiden det var slutspel.
Exakt, det var
i
den jag
fotboll.
Skulle komma till. Vi hade ett slutspel som vi har i elitserien idag. Ja, där kan man också diskutera hur mycket som helst angående slutspelet och den tiden när det gäller SM-guld. Vann man SM-guld om man vann ligan, eller var det slutspelet? Jag vet inte.
Men det har ju ändå någonting med ett slutspel och en final.
Ja.
En final är ju en final.
Ja, precis.
Så det är ju där allting avgörs. Men då 82 så började ju Bayern spela på bortaplan mot Blåvitt. Mm. Om jag minns rätt så vann Bayern den matchen med 2-0 nere i Göteborg. Så returmatchen skulle spelas på Söderstadion och det skulle ju bara hämtas hem klubbens första guld. Mm. Men då tror fan att Blåvitt går och vinner den matchen med 3-1.
Det finns faktiskt ett riktigt bra klipp där när det gäller idrottsmässigt. Jag vet att Torbjörn Nilsson gör ett sånt jävla fint. Det kan vara, men jag är nästan helt hundra. Och till och med Bayernbacken klappar Tobbe Nilsson på ryggen och sa att det där var jävligt snyggt gjort. Han rundade ju, var det Ronny Hellström som stod då? Nej, han stod i Kaiserslautern då, va?
Jag minns inte. Det här var ju innan jag föddes.
Ja, jag vet. Du är så ung. Oförstörd.
Ja, eller hur? Eller hur?
Bayern fans idag. Bayerns ultraskultur idag, Robin. Mm. Var är vi någonstans?
Vart vi är? Vi var ju mitt uppe i någonting stort här innan pandemin slog till. Vi har ju efter flytten till ny arena så har vi haft svårt att riktigt sätta oss vart vi befinner oss någonstans. Mm. Det har varit lite flyttar på grupper fram och tillbaka, till långsida, till kortsida. tills vi nu har fått båda etagen på kortsidan som klackläktare. Ja. Inklusive nedre etaget på halva långsidan.
Det är där Bayern fans håller till ofta, va?
Nej, inte riktigt. Nej. Alltså Bayern fans är egentligen bara ett samlingsnamn. Ja.
Jo.
Men Bayern fans banderoll hänger på kortsidan.
Okej. Okay.
Men det är några gamla klackrävar från gamla Söderstadion som står kvar på långsidan där.
Precis. En fråga till. Jag får ju då motvilligt erkänna att ni har ju faktiskt gått i fronten av ultraskulturutveckling överlag på läktaren. Nu får jag ju säga, ni har ju varit tidiga med det och haft jävligt schyssta grejer. Men när vi andra klubbar började blomma upp, kände ni, om man säger någon form av flås i nacken, att fan, nu måste vi prestera ännu mer, för nu börjar Djurgården komma, AIK, IFK Göteborg komma och börjar göra schyssta grejer. Vilket jag tror var positivt för kulturen, för då börjar vi prestera, för ni var ju egentligen ohotade. Ni kunde ju liksom köra något litet och ändå vara bäst. Kände ni flåset i nacken från övriga supportrar att nu kommer vi ikapp?
Ja, enligt min åsikt så var vi omsprungna. Det var vi. 2003 vill jag minnas så gjorde Djurgården ett av sina bästa tifo någonsin. Nej, 2002 var det.
Ja.
2002 gjorde Djurgården ett av sina bästa tifo någonsin. För sin tid, ska tilläggas. Hade de gjort samma tifo idag hade det varit 3+.
Ja, är det den med den röda stjärnan i?
Det är med röda stjärnan. De skriver Forse över hela kortsidan.
Jag kommer ihåg det. Där kan ju du berätta varför de hade en röd stjärna i.
För de mötte ju Partizan Belgrad i Champions League-kvalet. Och det var ju lite kul eftersom... Nej, 2002 var det inte. Det var 2003.
Ja.
För 2002 mötte vi Partizan Belgrad.
Just det.
Vi hade ju mött Partizan Belgrad året innan och åkt på stryk på alla sätt. både sportsligt och på gatan.
Alltså de klubbarna är ju inte roliga. Ja, sportsligt att möta mycket möjligt, men vi snackar om fullblodade gamla soldater från Balkankriget. Det är ju det handlar om där nere. Men fortsätt gärna, Robin.
Nej, men så röda stjärnan, för att få kontext i det, så är det ju Partizans största rivaler från Belgrad. Det är ju röda stjärnan. Så det fanns en tanke bakom det tifot.
Ja.
Det Djurgården gjorde där 2003, det var ju liksom banbrytande.
Oh, ja.
Och Bayern i det läget var liksom i lite en övergångsperiod. Där det hade liksom inte förnyats i den takt det behövdes.
Nej.
Och föryngrats tillräckligt. Så vi var ju kvar i lite samma banor och gjorde lite samma saker hela tiden. Medan Djurgården, AIK, i vissa fall Blåvitt också.
Precis, ni kände er lite trygga i den tifo-rollen, så det är lite som att om man är ett jävligt bra fotbollslag och spelar mot Weberö till exempel, så räcker det att ställa ut skorna som man vunnit. Och Bayern och, eller vad säger jag, Djurgården och AIK tänkte att nu ska vi ha det bästa tifot. Man blir trygg.
Nej, men så då var vi omsprungna där ett tag.
Ja. En liten annan anekdot här som jag kommer att tänka på när vi nämner Röda Stjärnan. Matchen mellan Röda Stjärnan och skitsamma, nu kommer jag inte ihåg. Vi klipper och så säger jag då rätta i alla fall. Men det var ju egentligen startskottet till kriget på Balkan. Var det ju. Det var ju en fotbollsmatch mellan Röda Stjärnan och Hajduk Split. Bobban gick till Milan sen. Han spelade i Hajduk Split, va? Hajduk Split, Röda Stjärnan var det.
Men det här måste ju varit innan de... Ja, men det var ju innan de bröt upp Jugoslavien.
Ja, för de vann ju Europacupen, Röda Stjärnan, det året. Och det var ju en fotbollsmatch mellan Hajduk Split och Röda Stjärnan som urartade fullständigt. Poliserna gick ju... De serbiska poliserna gick ju fullständigt bananas på de andra supportrarna. Och det där var... Många säger att det var startskottet till den officiella kriget, för det blev ju väldigt infekterat då med kroatisk lag och ett serbisk lag då på den tiden. Bara en anekdot jag kommer ihåg, så fotboll är ju så ingångar i så mycket i vårt samhälle också. Nu slutar det tyvärr ett krig, men där ser man hur mycket det betyder för också. Mm. Och där betyder det kanske mer om nationalismen än själva lagen kanske, jag vet inte.
Ja, men just den påverkan har ju inte svenska supportrar på Nej. Det inrikespolitiska samhället.
Och jag är rätt glad att inte vi har kommit där som många kan säga. Så italienska lag är ju väldigt, väldigt beroende av sin politik. Är du uppe från Milano så är du höger. Är du från Livorno är du vänster eller något sånt. Det är ju väldigt... alltså politiken har ju kommit in i fotbollen i Italien på ett dumt sätt. Får jag fråga Robin, kan du berätta om ett riktigt roligt bortareseminne med Bayern? Ett som kanske inte har berättats, men du känner att nu är det dags. Jag vet att vi har fått många frågor om bajskorven, men jag tänker inte vara så låg och ta upp bajskorven på sätet. Det är sånt som händer när man ute åker. Jag bara
Nej, men allt är ju redan sagt om det. Det är ingen konstigt. Det är den mänskliga faktorn.
För oss var det ju en självklarhet som fotbollssupporter att det kan hända.
Såklart.
Jag tror inte övriga Sverige var beredd.
Hade det hänt något annat lag hade vi tryckt lika hårt på det också. Så det,
absolut. Det är jag har hört rykten i alla fall att de skulle tjuvröka på en toalett en gång när ni var på väg hem från en mindre match någonstans ute i bygden. Är det någonting som ringer en klocka?
Det hade ju kunnat sluta riktigt illa det där. Det var ju en supporter som var lite röksugen på vägen hem och tyckte att gå in på toan, där kan man sitta och röka i fred. Och den här supporten, när han var klar med sin cig så släppte han ner den i toaletten. Den här lilla portabla toaletten som finns där. Men det är ju ingen vattenklosett kan man säga.
Det är ju kemtoaletter.
Det är kemtoaletter och det är ju väldigt brandfarligt. Fick han lära sig. Så det tar ju eld där någonstans utanför, vad kan de ha varit, Nyköping tror jag, strax söder om Stockholm. Så hela bussen brinner nästan upp. De får ju stanna bussen där och utrymma, det kunde ha slutat riktigt illa.
Ja. Det var därför bussen brann ner, att jag hade snott brandsläckan något år innan.
Ja, men man är ju kanske inte i sinnes bästa fulla bruk där efter 10 timmar på en buss någonstans i Sverige. Och ett par bärs.
Oftast händer på hemresorna. Du vet, det är vad man åter när man tänker.
Ja, nej men så det blev inte så stor medial uppmärksamhet kring det där. Hade de fått reda på det så hade det nog kunnat skrivits jävligt många spaltmeter om det.
Precis, men nu är det preskriberat i så pass många år sedan och ni löste biffen med försäkringar och allting så att inget har hänt.
Nej. Eller, det har ju hänt. Det var ju Bayern fans som fick ta den stora smällen.
Men skönt att det inte slutade allvarligare än vad det gjorde. Men det är en rolig historia nu efteråt i alla fall.
Så är det.
Ja. Robin, jag tänker faktiskt återkomma till det här, fast i andra ämnen i ett annat avsnitt. Nu har du presenterat Bayern lite och hur ni har haft det genom åren. Och jag vill tacka dig så jättemycket för att du ställde upp. Hoppas att du uppskattade vårt första avsnitt i alla fall.
Det gjorde jag. Det var lite spretigt. Ja, det får jag ge er.
Det var väldigt spretigt var det. Det var två fnittriga fjortisar som satt framken och ett håll vi skulle. Men,
men så är det väl med allting nytt man skapar. Det är ju lite barnsjukdomar. Man vet inte riktigt vad man vill med saker och ting. Att det förhoppningsvis sätter sig efter ett par avsnitt.
Ja. Då tackar jag dig Robin. Du är fast du håller på Bayern. Ha ha ha.